Vår gäst i programserien från Stoltråds pop till stökig rock idag är Martin Kantola. Vi gör intervjun här i Martins fina lokaliteter. Vi ska börja med att fråga, när blev du intresserad av musik? Kom du redan med modersmjölken?
Jag var 10 år gammal ungefär. Satt hemma hos en kompis som hade lärt sig att spela några enkla låtar liksom, på gehör, på orgel. Så mitt i allt så bara kolahtade, som de säger på finska. Så började jag spela piano, eller försökte åtminstone gå på lektioner, och sen lite gitarr, och sen kom jag fram till att den bas kunde vara bra och så vidare. Så jag var 10 år gammal, så det var för sent om man ska bli klassisk pianist eller någonting. så började det.
Din pappa, hur pass mycket fick du inspiration av honom?
Lustigt nog så han spelade ju redan från när jag var född och höll på med musik, men jag fastnade inte för det för jag själv upptäckte. Och han lät mig göra det var ju kiva. Och sen när jag liksom blev inspirerad så fick jag jättebra stöd. Jag kommer ännu ihåg, det var en sommardag, så mitt i allt så kommer han med hem med bilen. Han har varit i Unisound, som ni kommer ihåg, butiken. Och så hade han en bas, en förstärkare i bagageluckan. Så det där är liksom bästa supporten man kan få. Så han sa att här har du. Och sen på den vägen är det ju.
Har du kvar förstärkaren och basitan?
Nu ska vi säga så här, det var nog inte värda att spara. Men min andra bas som jag fick när jag var 15, så den hänger där på väggen. Så den funkar lika bra som någonsin förr. Och mina kompisar valde att köpa en mopo istället. Och den moporna finns det inte något kvar. Men basen finns kvar. Och är värd mer än när den var ny, ska vi säga.
Men jag kommer ju ihåg de där Gibson Ripper-basitarrerna. Och din ser annorlunda ut. Du har gjort en massa ändringar på den.
Nåja, det var egentligen inte så mycket för att jag ville göra ändringar för ändringars skull, utan för den där plektrumskyddet, plexin, som började spricka, så jag gjorde en i aluminium istället. Och så bytte jag pick-up lite och kopplade om lite, men ja, på den vägen.
Borde en liten estetiker i dig?
Ska vi säga, jag tvingas till att försöka göra någon slags produktdesign. Och jag måste säga, förra året så gjorde ett experiment som var första gången att nu ska jag använda en riktig produktdesigner som ska göra åt mig en produkt. Så där på riktigt alltså, med jättestor budget, alltså med en sexsiffrig budget, på designen bara. Och resultatet så är där, utan det gjorde någonting som inte alls kändes rätt för oss. Så vi skippade och så gjorde vi en egen istället med vårt team. Så om man har en idé, en vision, så måste man kanske ibland också göra det här visuella, så att det blir liksom i samma anda på något sätt.
Vi ska återkomma till det där, men hurdan musik spelar man hemma hos dig då du var barn? Eller vilken musik upptäckte du som 10-åring?
Ja, min pappa gick igenom sina olika instrument mer. Med det så, instrumenten växlar som växlar musiken också. Han spelade blåsinstrument, han spelade trumpeter, valthorn, trombon. Gick igenom allt möjligt som där. Och så gick han, så hade han en klarinett, och så hade han spelat violin i några skede. Senare spelade han cello. Och så spelade han mycket akustisk gitarr och sjöng, då var det visor. Så det varierar lite, men det som det kanske inte var så var rock'n'roll, så den biten köpte jag aldrig själv.
Men du fick lite hjälp av bland annat Jonas Lindvall, som berättade att då ni spelade redan som jätteunga, så då var du redan intresserad av teknik.
Ja, det finns en legendarisk historia. Det var en kille som frågade mig att hur skulle jag få den där disten på gitarren. Man skulle ju ha dist på gitarren. Det fanns liksom inte budget eller kanske fanns inte i butiken. Jag blev smått irriterad på att han frågade mig. Så var jag sådär, men far hem och sätt någon liksom smörpappa på högtal eller någonting. Och så gjorde han det och så blev han jättebesviken. Av god orsak. Och sen så kanske jag kände mig lite skyldig och tänkte, okej, jag ska försöka. Och så lyckades jag faktiskt bygga en futs åt honom. Som han hade i någon sån här teburk eller sån där lite metalllåda från någon pastill eller någonting. Jag tror att det var en teburk, ett Twiningste ungefär.
Det är ju guld värd för vilket band som helst att kunna ha en människa med i bandet som behärskar sånt här.
Ja, ifall man gör det bra. Eller så går det som för Beatles, som Magic Alex, som lurar den på en massa pengar och försenar deras inspelningsprojekt. För att det som han byggde funkar ju inte, så det kan ju gå så också. Hälsningar till Lindvall.
Men vilken typ av musik lyssnar du på just då ni satt ihop det här första bandet?
En kompis tog mig hem till sig och så satt han på Roadrunner, Hurricanes. Och det var liksom okej. Och det var inte bara liksom musiken, utan det var soundet, alltså hur de hade gjort det. Så den stora besvikelsen för mig var kanske när jag kom fram till att det var gjort i Sverige, i Stockholm och inte i Finland. För jag var så stolt över den finska musiken. Jag tänkte att åtminstone finns det ett bra band från Finland, men sen så visade sig att det var gjort i Sverige. Så det var en av de första som jag kommer ihåg.
No, det här första bandet hette först Basic, och sen då ni blev lite äldre och började högstadiet så berättade Johannes att ni ändrade namn till Message. Och en av orsakerna var den att du började göra mera låtar med ett kristet budskap.
Ja, så kallad gospelmusik. Många år senare så gjorde jag min första skiva som hade någonting att göra med det. Så det här är någon, jag vet inte vad det är för år, men i alla fall. Så det här gjorde jag med en tjej från Texas, så liksom att komma tillbaka till rötterna. Men ja, men då gjorde vi det och då började jag skriva låtar och syssla med sånt lite.
Vi ska väl berätta att skivan heter Bride of Christ, men var du redan den här tiden intresserad av att spela in musik?
Ja, det var på något sätt att mitt musikintresse och det att jag märkte att jag liksom tänker på låtar. När jag kommer ihåg låtar så hörde jag liksom inte bara melodin eller sån här till texten i mitt huvud, utan jag hörde som hela arrangemanget. På något sätt så var det alltid en helhet för mig. Och senare har jag förstått att det viktiga är ju inte bara trumkompe eller baslinje eller vad som helst. Det viktigare är vad det får dig att känna den här låten. Där har soundet en viss roll, alltså, för soundet liksom tar dig till en plats eller målar ett landskap som du då får en viss känsla i. Och det är det som är kärnan i hela musiken. Så slutprodukten är inte den här mixningen, färdiga arrangemang eller färdiga låten med ackorden, utan slutprodukten är upplevelsen som du får av musikstycket. Det kan funka med vilken inspelningsteknik som helst, vilken gitarr som helst, vilken sångare som helst. Bara det liksom målar den här bilden som du kan ta till dig.
Nu när du målar upp det här så använder du dig av det som du har lärt dig, men i tonåren gick du på känsla eller läste du in dig på saker och ting?
Nu var det ju mycket känsla eftersom det där teoretiska är alltid tråkigaste och det roligare är musiken, men kanske jag nästan tänker att det skulle kunna vara ännu mer på känsla. Att när jag gick på Kula-institutet så skulle jag kunna prata till mig när jag var en liten kläpp där som skulle öva piano, skulle kunna prata till mig om vad vi ska försöka tolka, fast det skulle vara världens enklaste pianostycke, att vi ska försöka göra musik redan från första början, fast du spelar två olika toner, gör musik av det. Jag önskar att det skulle vara lite mer av den biten faktiskt. Mindre teknik. Tekniken är viktig, men det är bara ett medel för att få uttrycka dig, alltså för att kunna uttrycka dig.
Det här med ljud, så det tog ju verkligen fart sen då du var med och grundade Skog Studios i Gamla Vasa.
Före det så hade jag nog liksom redan bestämt att jag är intresserad av den biten och började göra såna demon med bandet. Vi hade ju bara en kassettbandspelare ungefär. I bästa fall så fick vi nog se det sen fyra spår. Men sen för Skogstudiet så gjorde vi så att vi samlade ihop ett gäng och så investerade vi i en 8-spårsbandspelare som var dubbelt mer än Beatles hade. Så vi borde ha gjort dubbelt bättre musik, men det gjorde vi inte av någon orsak. Det var ett ganska stort projekt på det viset att vi fick det samordnat och så gjorde det allt möjligt skoj där.
Studion var i Gamla Vasa UF och det var en ganska udda kombination av människor som var inblandade. Dels då gänget som kallar sig för Brian's Pipe och dels då gänget med Janne Hyöty i spetsen. Janne Hyöty är ju också en ljudkille. Var det Janne och du som var de mest drivande krafterna?
På den tiden så var Janne nog så renodlad musiker och gitarrist. Jag kommer ihåg att vi satt och spelade in och vi gjorde någon singel med dem. Det hette Pressure Point hette det på den tiden. Så var den här Sjöberg med också. Marcus Sjöberg som flyttade till Stockholm och jobbade som producent. Så han också får på den där linjen. Men deras grej var nog musiken närmast. Och jag liksom var mera inne på den här tekniken. Men det var ju enkel teknik. Det var inte så mycket till vrid på där inte.
Så du var chefstekniker redan på den tiden?
Nej, inte chefstekniker. Men kanske ansvarig för att det skulle funka. På gott och ont och sen, ja.
Började du då redan märka att de här grejerna som då var jättedyra och att skaffa inte riktigt höll måtte ända till slut?
No, idag så kan du gå till någon och så kan du ge dem en analogbandspelare samma kvalitet och så ger du dem samma mikrofoner som vi hade och du skulle kunna göra jättebra grejer med det. Att det hängde faktiskt inte på tekniken, men nu är det ju så att om du inte har en enda kondensatormikrofon så nu är du lite begränsad inför med vad man kan köpa idag för billiga pengar. Så jag måste bara konstatera att det skulle kunna bli mera gjort. Det finns ett bra sätt att säga att mixningen till exempel av ett band så börjar när bandet kommer in genom dörren till studion och sen funderar du vilka roller de där instrumenten ska ha i låten och sen har du ett arrangemang som är också början på mixningen. Alltså, om arrangemanget är bra gjort så är hälften av mixningen gjord, minst om inte 75%. Med många band så känns det som att de liksom hade inte några arrangemang ens. Allting var bara enda gröt liksom. Så då är det ju svårt att mixa det också. Du måste ju som börja arrangera i slutändan och försöka fundera ut vem ska ha huvudrollen här och vem ska ha birollen och så vidare. Så de måste reda upp röran som de har lagat när de har spelat alla på en gång så mycket de hinner.
Betyder det att du redan som yngre tog tag i till exempel arrangemangsbiten? Alla band gillar ju kanske inte.
Jag ansåg inte mig kvalificerad för det och jag hade inte den musikutbildning heller. Men alla som är med och lyssnar och hör på det man gör så borde få säga sin åsikt och komma och bidra till. Och då blir det bästa. Ibland har det funkat jättebra när alla har liksom idéer. Och så de idéer som går hem liksom och som funkar, man kan ju testa olika idéer. De fortsätter vi med. För att ofta om man själv gör sin egen musik, sjunger eller spelar, så blir man lite blind eller döv för det vad man gör. Så då är det bra att ha någon som sitter och lyssnar som första gången hör den här låten och säger att jo, det där är bra, men... Och sen så skulle man borde kunna jobba på det tillsammans. Så det är ju så som många band och många framgångsrika inspelningar har gjort. Så att de har kommit in någon till studion och så har de fått lite hjälp av någon George Martin eller sånt. Nu skulle jag inte absolut jämföra mig med George Martin, för han var ju specifikt utbildad och jobbade med arrangemangen. Men du förstår idén att killarna från Liverpool hade massor av energi, men de behövde ändå lite hjälp, eller det blev inte sämre av det. Sen så lärde de sig säkert mycket och sen så började de klara sig själva ganska långt.
Några speciella inspelningar du kommer ihåg från Skog-studiotiden?
Jag har nog barmhärtigt glömt det mesta. Men det känns liksom som att det var ganska mycket experimentellt, men det var jättebra. Jag kommer ihåg den här Pressure Point-singeln som vi gjorde med två låtar. Så jag fortfarande har mastertapen på bevarad. Så det tyckte jag var ganska roligt. Då liksom försökte vi riktigt skapa någonting och bygga någonting på allvar. Och det tyckte jag var en rolig process.
Vi har singeln så vi kanske ska lyssna på den snart. Men hur var det då att spela in Pressure Point? De var ju då redan duktiga musiker.
Det var kanske därför det var roligt, för att de skötte sina bitar och de hade liksom lite idéer och de fick det att funka musikaliskt. Att min uppgift är mer att få ihop det sen tillsammans med dem i ett sånt här tätt samarbete. Så det var en sån här bra studiosession.
Bollade ni mycket idéer där?
Ja, nu kommer jag ihåg det. Jag kommer ihåg att de var öppna för också min input. Jag kommer ihåg en sak vi gjorde, att vi kopplade ihop två olika syntar med två olika sound. Så fick vi ett nytt sound. Så det var en skapande process som jag sen senare har kanske läst om att man gjorde ganska mycket när man gjorde de här klassiska inspelningarna. Att det kom liksom alltid en ny idé som gjorde att den här låten kändes då fräsch. Och nu om vi backar tillbaka vad jag sa i början här, att en bra låt, en bra text, en bra melodi, så det är som börjar. Men allting är viktigt. Att också ett synth-sound som liksom känns rätt och känns spännande så kan ha en viktig roll i den där slutprodukten, som är den där upplevelsen.
Nu snackar vi 80-tal och 80-talet är ju ganska känt så där då man ser tillbaka på det att man många gånger fokuserar på fel saker istället för att fokusera på sången som de flesta människor då lyssnar och fastnar för, så fokuserar man på sound.
Mopo lähti käsistä, som det heter, tror jag. När de fick liksom de här syntan och de här mycket stora reverb och delays och alla de här, så började de kunna skruva till alla möjliga, för att inte tala om de här vevelsounderna som var större än resten av låten. Så då liksom så blir de så inspirerade av de här, vilket är helt okej i sig, men då kamnar kanske resten lite i skymundan, ja, som du säger. Jag minns på 80-talet och 90-talet så lyssnade jag på 50- och 60-talsmusik. Men jag var som vet du 20 år efter hela tiden. Och jag fattar inte, de lyssnar på Frankie Goes to Hollywood, jag ska gå hem, få hem och lyssna på Jimi Hendrix, The Birds eller något sånt där. Helt fel för den där äran, men rätt för mig. Det här hade det någonting som gick rätt, så att säga.
Den här tiden spelar du ju ännu själv mycket aktivt.
Mer eller mindre, ja. Nu kommer jag inte ihåg vad vi höll på med just då, men i någon form var det säkert, ja. Så... Efter att jag tog studenten som var 87 så jobbade jag lite och sen får jag till Sverige och studera ljudteknik ett år. I Sverige så bodde jag tillsammans med Patrik Wingren som är från Jeppis, så då hamnade jag i några olika band med honom också och spelade med någon Jeppisbor. Jag var med i ett band där vi hade två medlemmar från gamla Ragnar Hare, både trummisen och Sassa, Nygård, gitarristen, så alla möjliga roliga konstellationer. Sen så började jag också aktivt söka efter olika inspelningsprojekt och träffade till exempel Kimmo Suomela och spela med honom. Och först spela in honom och hans duo. Och sen blev det ett band av det. Och sen så träffade jag gospelsångerska Nina Åström. Och så sa jag att du skulle nog måste göra en skiva. Och så hade hon väldigt konstigt uttryck. Och så att hon skulle så hemskt gärna ha villa. Men att fingospel som det hette i tiden, så hade jag gett back åt henne och sagt att det blir inte någon. Hon var helt nere i skolan och så sa att nej, men du måste. Med den där rösten så måste du göra en skiva. Så det gjorde vi första skivan väldigt, väldigt enkla medel med henne som början för henne på en lång karriär hon har gjort. Jag vet inte hur många skivor, säkert 20.
Och Kimmo har varit med på nästan allihop. Var det du som förde ihop dem sådär konstnärligt?
Ja, alltså det var jag som tipsade om honom som gitarrist. Så det hade jag också någonting att göra med. Så det var ju också ett lyckat projekt så att säga, att kombinera de där två.
Började då det här studiospåret och teknikspåret ta över just då?
Ja, jag skulle säga det. En viktig del i min så att säga skolning eller min, jag vill inte kalla det karriär, var att jag började spela in konserter på Korsom Musikfestspel. Den här skivan så påminner mig om det så var första vi gjorde. Som är baserad på de inspelningar som jag gjorde, alltså helt bara av intresse. Och lärde mig att spela in liksom klassisk musik med bara två mikrofoner oftast. Så där var liksom kvaliteten på musiken och instrumenten var ju på topp. Så det var upp till mig att liksom försöka få ett bra sound på det. Och då hade jag redan då liksom en del sån här customiserad utrustning och började jobba med digital teknik, alltså digital inspelning och sådär.
Och det var en mobil utrustning eftersom de har ju knappast spelats in i en studio, de här skivorna.
Nej, det var allting mobilt så jag åkte ut och ibland fick man inte ens en soundcheck utan man måste gissa ungefär ljudnivå. Alltså när man såg på programmet att vad det skulle spela, att hur starkt blir det här och sen ställa in lite. Så det var bra skolning. Men sen så parallellt så hade jag en 8-kanals inspelningsstudio. Så det rullade på liksom och så gjorde parallellt olika typer av inspelningar.
Nå, den här studion som vi sitter i nu, när kom den till? Eller kallar du den för övrigt ens för en studio numera?
Ja, det är definitivt alltså en studio fullt fungerande fortfarande, för det är ett verktyg för mig alltså. När jag designar mikrofoner och testar dem så måste jag kunna testa dem i en riktig miljö. Jag kan inte göra som halvdåliga inspelningar, utan jag måste faktiskt kunna göra riktiga tester. Så det funkar fortfarande och jag har fortfarande liksom 32-kanals parallell inspelning. Eller 32 spår ska vi säga, så att, vilket är ganska mycket på en gång. Och allting är liksom fullt fungerande här. Men det används inte så mycket, utan det är samtidigt ett labb, alltså ett ljudlabb. Där vi då kan mäta mikrofoner, vi kan bygga dem och vi kan tillverka dem. Så det är allting kombinerat, men det är som en tanke bakom det här. Att det är som ett verktyg, ett mångsidigt verktyg. Och faktiskt så säljer vi nu konsulttjänster också för andra företag som inte har samma möjligheter. Alltså i branschen inom professionell ljudelektronik så kan vi erbjuda då ett paket som säger att nej, men vi kan göra en produkt åt er, vi kan designa den, vi kan prova den och testa den på riktigt och vi kan mäta den och vi kan presentera en helhet, ett resultat av det här, inklusive allting, till och med göra en video på den här produkten under samma tak. Och det är ett effektivt verktyg, alltså det är väldigt snabbt att gå från det där. Istället för att tillverka en mikrofon så måste du skicka den till en studio och så måste du spela in någonting och berätta för dig vad som funkar och vad som inte funkar. Det blir väldigt mycket faller bort i översättningen där och du får inte alls den samma kontakten till det du har gjort. Du får inte samma feedback alltså. Här så kan jag spela in någonting på förmiddagen så kan jag bygga om min mikrofon på eftermiddagen. Sen nästa dag så spelar jag in på nytt.
Då när kom den här till?
Det här blev färdigt någon 95-96 ungefär, så det började vara 30 år.
Och det var ett jättestort projekt på alla sätt. Det är den första riktigt, riktigt bra studion som har byggts i Vasaneden.
Nåja, jag jobbar fortfarande på den, inte jag säger. Faktiskt har jag beställt akustikpaneler just för kontrollpanelen som vi gör i samarbete med en akustikfirma i Finland. Vi ska faktiskt uppdatera det här kontrollrummet lite. Men ja, det var som på det sättet ambitiöst att jag konstaterar att vad som helst så kan man skapa ett litet rum att spela in i, men det finns som inte några stora rum att spela in i någonstans, så därför ville jag ha någonting sånt och jag ångrar inte heller, för att nu har det ju visat sig vara bra att ha när man behöver mycket utrymme med mycket folk som jobbar. Så.
Vi ska fortsätta att prata om detta utrymme snart, men hur var det då att spela in Jallahorn? Berätta hur allt började.
De kom in i studion och så gjorde de en första skiva för Warner Music som heter Rana Rop. Och den så jobbar vi ganska aktivt på och försökte hitta på ett uppfinnat sound. För hur kan man göra en sån här kvartett som är med akustiska instrument som är lite svåra att passa ihop? Hur kan man göra det till ett koncept som funkar? Och jag minns ännu så tydligt att jag tänkte att fast de inte har det här keyboardet, de har inte basisten, de har inte gitarren, så jag kan liksom tänka mig att till exempel altfiolen är den här kompitaren med dist. Det är liksom den här stadiga botten här. Jag kan tänka mig att didgeridoon är basen och så hade du percussion och det är ju förstås trummorna då. Om jag tänker det här som ett rockband och behandlar det på det viset och försöker utveckla de här sounden också, att de börjar låta som så som kanske lite mer än det, så att vi gör ett stort sound av en liten kvartett. Så. På den vägen gjorde vi, och första skivan så gjorde vi för Warner Music. Andra skivan så konstaterade vi att vi vill göra det här själv. Att vi hade en spelning i Australien, i Adelaide, på Home Adelaide. Och de sålde 700 CD-skivor efter spelningen, vilket är ganska bra. Det var så mycket så att vi hamnade på topp 40-listan, åtminstone lokalt där i Australien. Så det var lite lustigt. Men sen så tänkte vi att nästa vill vi göra själva. Och så gjorde vi den här skivan, den här som heter Shoffen, som är deras storsäljare. Så då vill jag göra det själva, och då började jag kontakta olika distributörer och liksom cakeförsäljare och gjorde en sån här promotionarbete. Och i samband med det så startade vi då ett skivbolag som då gav ut den här musiken och också distribuerade den runt om hela världen. Den här är till exempel tillverkade i USA, den här versionen, så att de pressades upp i olika länder.
På den här tiden hade ju branschen ett dilemma i Finland, och det var det att inget band eller någon artist slog stort internationellt. Och jag kommer ju ihåg att det fanns stora förväntningar på Jallahuun.
Men det var lite sådär roligt, vi hade ju inte heller fått något jättestort intresse i Finland, så vi måste göra lite sådär att vi åkte ut och gjorde spelningar i USA eller vad som helst i Mellan-Europa och till och med i Asien. Och så kom vi tillbaka och sa att ska vi få några keikkor? Och så var det fortfarande nej. Då började vi göra så att vi började ordna våra egna turnéer i Finland. Alla andra länder så hade vi agenter och folk som arrangerade, men i Finland så fixade vi det själv. Ekonomiskt så funkar det jättebra.
Den här tiden pratar man ju mycket om att det inte fanns någon moral i musikbranschen, att den var genom rutten och framförallt genom kommersiell. Hur var det att jobba i den?
No, jag tyckte ju att det finns två olika sorters musik som man vill lyssna på och som man inte vill lyssna på. Ofta den där som man inte vill lyssna på så närmast för att den är tråkig. Inte för att det låter illa, men det är bara, man får liksom ingenting nytt av det. Och sen var det ofta att den där okommersiella musiken var kanske intressantare. Inte alltid. Sen i norskedet så slår det alltid över att sen så upptäcker de som sitter på pengar, kanske skivbolagen i det skedet, de upptäcker att hej, det här kan man sälja för att folk vill ha det här. Och då blir den okommersiella musiken plötsligt kommersiell till en viss grad. Men det har ju fortsatt och det har ju varit likadant hela vägen, tycker jag. Att det finns det här alternativa som då mer eller mindre kommer med något nytt eller med något bra. Men det drivs åtminstone av liksom kärlek till själva produkten, till musiken. Inte av vad man kan göra pengar på. För det tråkigaste som finns är ju när man får band som bara kopierar någon som haft en framgång med en låt. Och så försöker de göra samma sak på nytt och på nytt och på nytt. Och mjölka samma idé istället för att göra något nytt.
Men den här tiden på Warner, de blandade ju sig i allt, vet jag. Mm-hmm. Hur kände ni då?
Vi höll på att bli sådär artistiskt sett liksom kvävda av det här. Att när de började prata om att hej, vi ska lansera det här musik som medeltida vikingmusik, så var det sådär som att det där han... hur ska vi börja? Vikingar och medeltiden funkar inte bra ihop till att börja med. De visste alltså inte nå vad de pratade om. Så att vi gjorde ett radikalt beslut att vi sa nej tack till optionen att göra mera skivor med dem. Det var ganska vågat, för det betydde också att vi måste satsa ganska mycket själva. Och jag kommer ihåg ännu att den där satsningen, vi hade just fått skivan färdig och gjort och upppressad med mycket möda och stort besvär. Och så hade vi en spelning på Roskilde-festivalen. No, de här tälten där de spelar world music alltså. Och så kommer jag ihåg att de sa åt oss från det här arrangörernas håll att ni kan få hyra ett bord för 20 minuter. Det är allt ni får liksom. Och det kostar ganska mycket, så jag skulle inte rekommendera, sa han, eller mer eller mindre, att ni kanske inte vill satsa de här pengarna, vet du, 1 000 kronor eller vad det nu var, liksom 2 000. Vi var så, nej, vi ska sälja vår skiva. Vi har just fått den färdig, vi ska sälja. Så drog vi keikan och så hade vi 20 minuter och vi sålde 200 skivor. Alltså vi sålde så snabbt som vi hann liksom dela ut dem. Så räknade vi snabbt att hej, vi fick mera för skivorna än för keikan. Att det här var ganska bra. Så vi fick lite såna positiva vibbar att hej, det går att sälja ifall man bara når sin publik och ifall man har något som är intressant och roligt. Och på den vägen körde vi ganska mycket och ända till Japan och så här. Så det var ganska roligt.
Vi ska snart lyssna på Jallahuun. En grej som jag minns bra då det var snack om Jallahuun och dig på den här tiden var det att du samarbetade med en verklig guru, Bruce Swedin.
Jag skickade åt honom Suvetar, alltså, som är från den andra skivan, första låten. Och så kommer jag ihåg att han skrev åt mig ett e-mail att my brain is going cuckoo with Suvetar. Så han fastnade för det här och han ville jättegärna göra någonting och jobba med oss. det passade ju väldigt bra för mig, fast det var lite skrämmande att spela in någonting och sen fara med spåren åt honom och säga att skulle du kunna mixa det här. Så det var lite spännande.
Vi ska väl berätta att han är alltså känd som Michael Jacksons tekniker.
Mm. Och han var väldigt involverad också i produktionen, så han fick ju, han förhandlade sig till och med royalties på Thriller, vilket ju var ett bra drag istället för att få en teknikerlön. Men alltså därefteråt kan man konstatera att det är väl fortfarande världens mest sålda skiva. Men det var väldigt inspirerande att jobba med honom och se hans reaktioner och hans sätt att liksom approacha och hantera musik. I det här fallet från Österbotten kan man väl säga.
Vad hände med Jallahorn?
Det är alltid svårt med kemin i ett band och byta medlemmar och sånt, vilket ju hände ganska mycket. Och jag var i en relation med sångerskan Jenny också, så när det tog slut så komplicerade det här samarbetet. Det skulle inte behöva göra det, men det var nu lite så svårt att fortsätta därifrån. Men jag tror att folk drog åt olika håll också ganska mycket, så vi hittade inte liksom riktigt rätt grej. Men det var ganska långvarigt projekt, så jag tyckte att det var, precis som Skogstudios, lyckat ändå. Jag ser inte som ett misslyckande på något sätt.
Och förutom att du var involverad i Jallahorn, så var du involverad också i jättemånga Vasabands inspelningar här. Vad kommer du ihåg?
Av dem så kommer jag ihåg, jag menar, vi nämnde Danny Strömbäck här, att han var med och spelade med Nina. Och jag kommer ihåg när vi gjorde hans första skiva. Det här 95, så det måste vara väldigt, väldigt tidigt. Och vi jobbade på de olika sounden. Vi liksom satt mycket tid på att få rätt pianosound och rätt syntsound från det ena och det andra. Och det här gjordes liksom ordentligt, alltså med stor noggrannhet, ska vi säga, med omsorg.
Det har du väl alltid gjort?
Nej, inte vet jag nu det. Det behövs inte heller alltid samma typ av approach. Det beror lite på musiken, men alltså med andra exempel så kan vi ta Magic Wave. Det här tycker jag är en jättebra skiva från 98, som jag kommer ihåg att jag slängde upp en av mina sämsta mikrofoner, alltså ljudmässigt, en gammal Shure 55, som är den här Elvis-micken med rostfri grill. Och det var liksom perfekt sound för honom. Och så satt jag på något riktigt smutsigt bandeko eller någonting. Där var soundet då. Så det var precis exakta motsatsen till vad Danny Strömbäcks musik behövde.
Jag har en massa CD:n här som du har producerat och spelat in framför oss. Så det är många jag känner igen. Bland annat Numbach 10.
Ja, det var också ett roligt projekt med väldigt tunga sound och sådant att jobba på. Jag kommer ihåg att det hjälpte mig med att tapetsera här, så det måste ha varit väldigt tidigt som vi gjorde den här skivan. För att de betalade på studio. Studio räcker med att hjälpa mig lite med, och inte så lite heller.
Ungefär samtidigt spelade vi in en CD med alla vända astronauts här, och då kommer jag ihåg att det var inte du som skötte spakarna, utan det var en kille som hette Vincent.
Ja, just det. Ja, Vincent var här och jobbade. Han var duktig som producent. Han hade en viktig roll i den här Jallahorns första och andra skiva. Musikalisk producent. Han hjälpte till med inspelningar också för att...
Och precis som dig så är han ju fortfarande i branschen.
Han är i branschen. Jag tror han jobbar mycket med teater och opera och sånt. Så absolut. Det som jag gjorde också i de tiderna i början så var de här första gospelgrejerna. Alltså det var redan före, det var 92. Det här är en av de första liksom riktiga gospelskivorna i Finland, skulle man säga. Som sen fortsatte med ett sånt här projekt. Så var mindre gospel men samma typer.
Vi skickar hälsningar åt Sören Lillkung och Patti Wigren.
Ja, så det var ett eget kapitel. Men att just att jobba, att kombinera ett sånt här band med kör, det var liksom sin egen utmaning. Inspelningsverksamheten var min huvudsyssla. Men sen i bakgrunden så hade jag alltid att jag jobbade lite på mina egna verktyg. Och speciellt då så blev jag fascinerad av mikrofoner. Jag hade som en bra rörmikrofon och sen skulle jag vilja haft en till, men jag fick inte möjlighet att köpa en, eller jag hade inte pengar, och sen så tänkte jag, men tänk om jag ska försöka bygga en. Så jag hade en sån här hobbyverksamhet där i bakgrunden hela tiden som handlade om att fixa upp någonting och ta det i bruk, något gammalt, eller att börja bygga nya saker. Så småningom så växte den här biten och växte, och till sist så gjorde jag som en sån crossfade, som det heter. Alltså så det ena tona ut och det andra tona in. Liksom. Det som var min hobby så blev plötsligt mitt yrke, mitt levnadsbröd, och det som var mitt yrke så blev mer som en hobby. Att nu tycker jag att det är jätteroligt att göra inspelningar som en hobby. Jag behöver inte göra det för pengar nu, utan jag gör det för att jag tycker om att göra det. Så den process som tog liksom säkert 15 år alltså. I något skede så slutade jag ta bokningen från den här studion. Mitt liv har varit jättemycket mikrofoner sen dess. Det måste jag säga var ganska skön kontrast när jag hade haft studion full med folk. Att sitta här helt ensam. Och det var så tyst och lugnt, det var liksom jättebra. Så tog jag med min fru som började jobba med mig. Och nu för tillfället är vi 6 personer som jobbar här heltid. Plus 3 personer på distans. Så vi är 9 personer. Men det har växt och växt sådär, i och med att vi har utvecklat mer och satsat mer på något sätt. Och kommer liksom längre framåt. Och för några år sedan så tänkte jag att nu ska jag försöka riktigt medvetet utveckla det här Sivart. Hur långt vi kan komma med det här. Att det är inte bara som en hobby som man nu, som har blivit ett jobb som man nu livnär sig på. Utan det är ganska spännande för det är som ett nytt skede. Det är som ett nytt experiment på något sätt och ett nytt projekt. Så jag tycker om projekt tror jag.
Bruce Wadin har varit definitivt en mentor för dig då det gäller inspelningsteknik. Men var han en mentor också då det gällde business-sidan? Han är ju amerikan, du borde ju kunna det.
Nej. För honom var det viktiga den här upplevelsen. Och det var kanske just det som han lärde mig mer än någonting annat. Och jag applicerade både på mitt arbete med musik men också utrustning, alltså mikrofoner i det här fallet. Att om inte känns bra för dig så då kan inte kännas bra för någon annan heller. Så du måste lyssna på att det här liksom faktiskt funkar för dig. Och du måste vara ärlig mot dig själv.
Vi borde givetvis ha gjort den här intervjun med någon av dina fina mikrofoner. Men den här är gjord precis som alla tidiga inspelningar. Och sen är det min goda vän Krista Karl Gunnar Nyberg som sätter ihop den. Men tillbaka till de här mikrofonerna. Är inte frågan om känsla där också? Någon mikrofon som känns rätt? Kan man absolut säga att det här är en bättre mikrofon än den som står här bredvid?
Det ska ju kännas rätt 2 gånger. Det ska kännas rätt när du använder den, när du spelar in med den. För den som sjunger så är det väldigt viktigt att de får den här återkopplingen eller feedbacken av sin egen röst. Så att de blir inspirerade att sjunga ännu bättre eller att använda kanske ännu mera nyanser eller dynamik eller sånt här. Så då är det viktigt och sen måste det också kännas rätt i låten och i slutprodukten, alltså i hela mixen. Alltså det soundet, det spelar ingen roll om du har världens bästa sound om inte passar ihop med resten av musiken, med resten av låten. Så. Och det här är väldigt subjektivt, det här är rent subjektivt. Sen finns det en objektiv och en teknisk förklaring för vad som funkar och vad som inte funkar. Vad som gör till exempel att vissa mikrofoners sound nästan som automatiskt mixar in sig i musiken och sitter där som de både hörs men de tar inte för mycket utrymme. Vad det som gör det? Det är en av de där hemligheterna som jag har lärt mig. Hur ska man få det att funka på det viset? En av de reaktionerna jag får nu för tiden är att folk spelar in med min mikrofon och så tänker, men ser de att det här soundet är som färdigt. Sounds like a record som de säger. Det låter som från skiva. Så det beror på att det är format det här ljudet på ett visst sätt. Väldigt, väldigt sådär försiktigt. Det är inte som att du har slängt någonting i stekpannan och stekt det på båda sidor i 5 minuter. Utan du har som väldigt försiktigt bara liksom, kanske med blåslampan gett en liten touch of det.
Men om du tänker på musik som spelas in så det varierar ju från typ ett 40-tals ideal till det här moderna komprimerade idealet och allt däremellan. Och ändå är det bara en mikrofon.
Ja, men det är egentligen 2 bra egenskaper som en mikrofon måste ha. Det är så att det måste fånga så mycket som möjligt så du får mycket information, mycket detaljer. Det hjälper dig om du ska presentera den som den är, alltså utan att lägga till någonting eller att behandla den. Det är som en bra lins på en kamera. Du har mycket upplösning och detaljer. Sen den andra saken är att hur den reagerar på när du behandlar den. Speciellt om du behandlar den hårt och trycker till med kompression och equalisering och allting. Så vad händer med ljudet då? Börjar den låta illa mitt i allt? Vissa mikrofoner klarar mycket bättre det här hård behandling så att säga. I modern produktion så är det en väldigt viktig egenskap och jag skulle påstå att vi har båda de egenskaperna på en gång.
Och för att en mikrofon ska bli en produkt så krävs det förstås att den är bra, men det räcker inte på långt när.
Nej, dels måste ju kunna producera mer än en av den, och det räcker inte med 10, utan vi försöker faktiskt göra, tro det eller inte, 100 mikrofoner i månaden nu. Vilket är helt vansinnigt mycket för, jämfört med vad jag började med, för att jag gjorde några mikrofoner i år kanske. Så då måste de alla hålla en viss kvalitet och liksom vara, ha liksom samma specs. Så det är det här toleransen och den här liksom kvaliteten som ska hålla. Men sen så ska den ju också distribueras. Att du har ju inte liksom lokala kunder som det räcker till utan du måste gå långt över grannlandets gränser. Du måste gå utanför EU. Det är som en smal bransch men global. Så du måste hitta kunder i Indonesien och i Taiwan och överallt.
Och priset ska möta kvaliteten?
Absolut. Och du ska kunna övertyga din kund att det är värt det. Att den här investeringen är lönsam. Alltså det, en mikrofon är ju långlivad, men det räcker inte, att det måste också funka. Och det bästa feedbacken jag får tycker jag när jag hör någon säga att jag använder din mikrofon hela tiden.
Och den här din hitprodukten heter NU24K. Varifrån kommer namnet?
Ännu en ordlek på engelska ordet new. Det uttalas new som när jag gjorde en new 47 istället för en old 47. Det här hängde med från det. Nu ska vi faktiskt bryta den här trenden med det här namnet. Nästa produkt kommer ha en annan kod. Sen var det någon som frågade att varifrån kom det här 24K? Nu har jag nästan glömt, men det kan hända att det har något att göra med guld. Alltså att 24 karat guld, lite som ett kämp på sätt och vis. Men det visar sig att det blev också en sån här gyllene produkt på det sättet. Att den går nog hem väldigt, väldigt bra hos väldigt många. Nu har de vaknat till exempel i Frankrike och det är roligt att höra hur de uttrycker sig liksom, om de har olika sounder. För varje kultur, varje land har olika sätt att höra saker. Jag vet inte om du har märkt det, att man lyssnar på olika sätt beroende på vilket språk man pratar.
Förutom mikrofoner så görs det också högtalare här.
Ja, egentligen så tillverkar vi inte en enda högtalare, utan men vi har planerat. Vi gör alltså utvecklingsarbete för ett företag i Kuopio som heter Amphion Loudspeakers. Så jag har jobbat med dem i kanske 15 år och börjat med att skapa en hel familj av studiomonitorer som de inte hade tidigare. De gjorde bara för hemmabruk, alltså för hi-fi-högtalare som det kallas för, eller hi-fi på svenska. Och sen så började med ett par mindre högtalare, sen lite större. Och sen blev det en hel familj av olika högtalare som de nu har sålt med mycket god framgång alltså till en massa studion. Så du ser den här looken, du ser på bilder från olika studier. Det kan vara Japan, det kan vara liksom USA, det kan vara vad som helst. Och så mitt i alltså ser du liksom att där har du finska högtalare från Kuopio. Och de är inte Genelec utan de är Amphion loudspeakers. Så de här är mina barn som jag har jobbat med. Vårt designarbete här är med högtalare ganska mycket samma sak som med mikrofoner. Att vi mäter, vi lyssnar, vi mäter, vi går fram och tillbaka, vi lyssnar på mycket musik. Sen när det funkar liksom tekniskt och subjektivt, så då har vi en produkt som är färdig, tycker vi.
Men på tal om att lyssna, om du går ut och ska köpa en liter mjölk i supermarketen och det skvalar musik ur högtalarna, får du ångest? Tycker du att det här låter ju riktigt illa, riktigt illa?
No, det beror lite på, alltså, på volymen och hur illa det låter, på vilket sätt det låter illa. Men jag är ju lite miljöskadad eller det är såna yrkesskadad. Jag kan inte stänga av om jag sitter i ett rum och någon har en TV i bakgrunden, så jag kan inte låta bli att lyssna. Jag brukar kunna räkna upp liksom de senaste låtarna, 5 låtarna de jag spelar på radion, fast jag är i en diskussion med någon i samma rum. Vet du, man sitter i en bar och sådär. Så man kanske inte stänga av den där biten. Så vad jag lider av är inte kanske så mycket bakgrundsmusik jag lider av när folk spelar musik från sina telefoner på hög volym. Det lider jag riktigt fysiskt av. Alltså det är bland det jobbigaste jag vet. Då är det som en gnisslande tvättmaskin eller någonting. Så att man behöver inte bry sig om det.
Nå, här i idyllisk miljö så kan man ju tänka sig att du kan få lite inspiration av naturen också.
Absolut. Naturen är liksom min referens när det gäller ljudkvalitet. Om jag går ut i skogen ska jag se på morgonen här tidigt när jag brukar vakna. Så kvaliteten på de här sounden som jag hör så är bättre än så blir det inte. Alltså. Just den här hur det kan vara både detaljerat och distinkt men samtidigt så otroligt mjukt. Och det funkar också på vintern i snön. Du vet hur det låter när man går i snön på vintern. Fantastiska ljud.
Vi har känt varann i många år. Nu verkar det som du äntligen skulle komma i mål med det som du började med för långt över 30 år sedan.
Min 30-års startup, ja. Det här är inte en ursäkt, men jag kan säga så här att jag var ärligt talat intresserad av att göra en bra mikrofon i första hand. Och i andra hand att leva på det. Och så har det varit i många, många år. Det är först några år tillbaka som jag sa åt min fru att jag tänkte att jag skulle börja med en ny hobby. Jag tänkte att jag skulle börja se lite på den här business-sidan, att man skulle få det att funka. Att bara som en hobby. Med den inställningen så tog jag inte för mycket på allvar. Utan det är sån där liksom att en bonus. Liksom. Att nu har jag gjort en bra mikrofon. Det skulle vara hemskt roligt att sälja den också. Det skulle inte vara liksom bort från det första. Och sen kände jag kanske att jag hade kommit så pass långt så att det fanns liksom plats för att göra det. Så nu har jag gjort det i några år och nu testar vi på det och ser hur det går. Men åtminstone det här sista året så har vi helt och hållet alltså livnärt oss på mikrofoner och vi har satsat ganska mycket och vi har sysselsatt en massa människor så det känns ju ganska roligt i alla fall. Men om det är ett lyckat experiment så vet jag inte ännu riktigt, det får vi se.
Ja, jag vågar väl påstå att det är ett lyckat experiment. Sen en sista fråga som kan verka lite konstig. Du kollar in din vägg här med många basgitarrer och en del gitarrer så slår det mig att det finns en tom krok. Var är din fina Rickenbacker-bas?
Ja, min Rickenbacker är hos min pappa som kom på att han skulle vilja börja spela bas. Hans cello står i hörnet. Så vi gjorde en liten byteshandel, så han har min bas och spelar på den. Det knyter ihop den här situationen när han levererar min första basgitarr åt mig för många, många år sedan. Så nu fick jag leverera åt honom åtminstone på lånen en bas så att han har något att spela på.